Elon, välkommen till Sonjas och Jannes podd.
Tack så mycket, tack så mycket.
Jag säger singer-songwriter, säger jag det rätt då?
Alltså ja, det passar.
Ja,
också. Det är väl vad jag är. Jag sjunger och skriver.
Ja, ja. Och också mest sannolikt vårt lands nästa internationella stora popstjärna. Varsågod.
Jävlar.
Ja, alltså.
Ja. Emot komplimanger.
Ja, ja. På det sättet är ni lika, du och Elon, Sonja. Ja. Jätteroligt att du är här.
I det här podden så har vi kommit lite lättare undan än normalt, för vi har inte förberett någon fråga på förhand. Vi har outsourcat det till barn, för barn är ganska lustiga när det kommer till frågor. De kan ju ställa vad som helst mellan himmel och jord.
Ja, det
så
är det.
De har frågorna och vi ska erbjuda svaren. Dock inte så att vi behöver svara åt barnen, utan mer sådär diskutera sinsemellan. Man vet aldrig vart en fråga kan leda en.
Vad gör dig irriterad?
Ingen varnar mig för gulligt det här kommer vara. Jag hade corona för ett år sedan och sen dess så att jag har halva smaksinne säkert bort.
Är det så?
Ja.
Du har inga, du känner ingenting?
Nej, jag känner, men alltså delvis.
Okay.
Jag köpte sådana vindruvor på Lidl här för några veckor sedan som brandades som såhär marshmallow-vindruvor.
Yeah.
För jag ville känna hur det smakar. Och så gav jag till en låtskrivare och en producent så de fick smaka, för att jag var såhär, det här är liksom tråkigare än vanliga vindruvor, det smakar av vatten. Och de var ju helt förbryllade över hur mycket det smakar marshmallows. Och det var ju då jag insåg att ja, den hemska sanningen. Det är säkert därför jag snyter mig varje gång jag ska äta.
För att det känns för att du ska känna mera doft.
Ja, jag andas med, också, med munnen uppe. No, ja, anyway.
Spännande.
Så det måste ju irritera, alltså om man inte känner, alltså att både lukt och smaksinne försvinner.
Men jag tror ju alltså att nu, alltså helt ärligt så jag tror att det inte har liksom återhämtat sig. Ja. Då när jag var sjuk så jag kunde liksom äta en lök som ett äppel.
Oj.
Det var helt hemskt. Alltså jag hade ju precis flyttat in i min lägenhet i Helsingfors och kände att jag måste budgetera jättenoga. Ja. Vilket jag inte gör mera. Men så tänkte jag att det är ingen idé att köpa någon bra mat heller. Så jag åt liksom, jag kokade vatten med en buljongtärning och så hade jag kol i det. Och så åt jag det varje dag. Och sen varje morgon så åt jag så här morötter med chilisås. Jag sa att varje jag får lite salt och lite spicy och lite. Det var så illa. Det var helt hemskt.
Okej. Okay.
Ja.
Oj.
Ja.
Vet du alltså hur du insjuknade, hur du fick smittan?
Alltså, jag vet inte.
Jag gillar din mine, jag vet inte om jag ska säga det.
Det är ju,
men du behöver inte berätta det heller, det är också en privat
men det var nog i och med att studierna började så hade man sina få evenemang, även om man försökte göra det på ett säkert sätt. Så det var ju Sossocom där jag studerade stängde.
Okej. Okay. Ja.
Vad är det du studerar på Sossocom?
Journalistik och kommunikation.
Hur länge har du studerat?
Det här är mitt andra år. Mm. Det känns som att jag är gulis nu för att första året på distans.
Ja.
Precis, du har ju inte fått njuta av allt det där som man borde få njuta
av. Nej, och distansföreläsningar är lite svårt för mig. Så jag har ju gått på 2 föreläsningar idag, men det är inte så mycket som jag kan lära er direkt. För att det har gått lite trögt, men...
Om jag ska verkligen komma på ett svar på det här, så det är inte alltid så lätt att vara bonusförälder. För det är ett läge där du måste lite välja vilken fight eller vad du vill säga till om. Och sen kan folk hemma ha olika nivåer av hur städigt de vill ha och sånt. Jag kanske hör till de som vill ha det lite mer städigt. Och det där...
Vänta, jag var hem till dig igår.
Jag
skulle inte säga att det var städigt.
Nej, det var inte. Jag varnar ju dig på förhand.
Det är därför hon är irriterad.
Ja.
När man bor tillsammans, så det handlar ju lite om att tillsammans se till att speciellt de gemensamma utrymmena på något sätt är kivoga att vara i. Och det här får jag alltid lite hela tiden lära. Men jag vill inte heller jomma. Jag är livrädd för att bli en jommande sambo eller jommande bonusvuxen eller så här. Så att man måste lite pick your fight och något sånt här. Och så, där kan jag bli jätteirriterad. För jag är sådär att hur många gånger har jag inte sagt att den här tröjan, du kan inte lämna den 50 cm från ett bykorg. Utan att sätta in den dit.
Men visar du din frustration? för du vill inte vara den där jobbande sambon.
Nej, men jag har börjat skriva lappar.
Oj, herregud, vad hemskt! Har du?
Ja, ett par gånger. Jag har tröjan på golvet, bykorgen 50 cm ifrån. Ja. Och så skriver jag bara, sätter jag en pil och sen 50 cm utropstecken, frågetecken och smiley.
Det är ju, det där, det känns ganska aggressivt.
Ja, jätte. Ja.
Alltså, jag skulle ju vara livrädd. Ja. För sen vågar man ju inte, jag skulle inte våga titta i ögonen efter det, vet du. Liksom på något sätt.
Okej, men jag vågar göra det här för att
jag har... Det känns som att du vet någonting som man själv inte vet och så...
Jo, nej, men alltså, ni vet ju exakt vad jag egentligen poängterar när jag sätter det. Och jag försöker, det är lite nog på ett skämtsamt sätt. Alltså de skulle inte ta illa, då skulle jag inte våga göra det heller.
Nej, men de vågar ju inte säga dig att de inte...
Men grejen är den att jag tänker inte alltid plocka efter och så märker inte någon att någonting har gjort. Så då tar det liksom för givet. Så därför är jag sådär... Eller, nu kan jag ibland sätta också att hej, snälla, is du sätta. Ja, det är om det.
Din bonusmamma jobbar i här.
Ja! Det tänker jag sätta under på svenska.
Ja, din bonusmamma jobbar i här.
Ja. Det var jättebra.
Fantiserar man som vuxen?
Om man fantiserar som vuxen. Jo!
Janne, vad fantiserar du?
Ja, du. Jag har, alltså, om vi inte nu går in på sexuella tankar, så fantiserar jag ju ganska ofta om olika möten och diskussioner och saker. Jag hatar ju att gå in på ett möte som jag inte vet vad det handlar om. Jag har gjort det någon gång och det kom en sån ambush eller en sån liksom käftsmäll när jag sen... Jag trodde jag skulle gå in och bli hyllad och det skulle vara ett roligt utvecklingssamtal. Och jag blev liksom sågad vid fotknölarna. Satt där typ och grät hos chefen. Och då var jag sådär, jag kommer aldrig någonsin att gå in på ett möte om inte jag vet vad det handlar om. Eller vad de kommer att säga. Att är det här bra eller dåligt och sådär. Så jag har ganska ofta som jag fantiserar och går igenom sådär. Att vad skulle jag säga i den här situationen? Vad skulle jag säga om jag skulle gå in på det här mötet? Eller går igenom de här situationerna innan. Olika scenarion och så vidare. Så att man sen är förberedd när de kommer.
Wow, det där har jag aldrig gjort.
Okej.
Okay.
Ja, men sånt.
Du måste liksom dubbeluppleva allting på något sätt.
Ja, men då är man också liksom, man är ju lite mer förberedd än alla andra, tänker jag.
Och stressar.
Och så här, ja. Fast det sänker nästan på samma gång på stressen. För att du kommer in och sen när de säger det så är du sådär, okej, men jag vet hur jag reagerar nu. Eller, okay,
men det är kanske lite sån här coping-metod. Ja.
Och sen är det lite liksom, inte vet jag, nu tävling i det, men du, alltså säg att du ska löneförhandla. Så går du in och så diskuterar du, så vet du att de kan säga det här.
Ja.
Och vad gör jag då? Så att det blir så att någon säger någonting och du bara, jag har inte ens tänkt på det där. Och så blir man helt, För övrigt så om ni ska löneförhandla så det gäller mest att sitta tyst bara.
Ja.
Det är det bästa om man löneförhandlar.
Alltså jag har försökt komma bort från det där, liksom, speciellt nu på sommaren. För att jag har blivit så lätt stressad eller överbelastad av att vara för långt in i framtiden.
Mm.
Så jag har märkt, okej, det finns sina fördelar i det, liksom att man är mer förberedd och om det skulle liksom skita sig så då vet du vad du ska göra. Men jag bara insåg att det finns mer dåliga sidor till det. För det tar så mycket bort från stunden, från att vara närvarande. Så jag har försökt sluta göra det. Det var jättemycket förr. Jag liksom kunde inte gå och sova om inte jag hade tänkt ut den där ena grejen som hände om 3 veckor. Mm. För det fanns hela tiden där, liksom en sån här kö av grejer. Men det är bra om du kan göra det med måtta.
Jag känner nog igen lite det där som du... Mm. Alltså det där med att vara i stunden och liksom på något sätt inte kanske stressa sig. Det skulle vara roligt att uppnå. Det är ju helt...
Mm.
Helt bara frisk där som jag
speciellt om man, jag tycker att det är ganska så här jobbigt att vara i ett sånt mellanland, att antingen vara närvarande eller sen inte.
Ja.
Så det är svårt, det är bra om man kan koppla på det där och sen stänga av det.
Alla runt omkring jag tycker också att det är helt kiva om man ska koppla
sant.
På eller av det. Att man blir inte så halv.
Ja, jag tycker i alla fall att jag har nu fokuserat på det och sen det känns som att jag har blivit en bättre vän, bättre lyssnare, bättre på något sätt. Bara allting.
Ja. Det är nog sant.
Mm.
Varför är sanning viktigt?
Varför sanning är viktigt? För jag tror att sanningen släpper dig fri. Det finns ett uttryck. The truth shall set you free. Och jag tror jätteofta att man hamnar bara i problem med att inte hålla sig till sanningen. Det är ett jättetungt liv att leva om man inte håller sig till sanningen.
Är det tungt att vara ärlig också hela tiden.
Ja, men man behöver ju inte vara sådär fruktansvärt ärlig liksom. Jag menar sådär att, vet du, att säga precis allt vad du tänker.
Nej, men, däremot liksom, om du väljer vägen att du är ärlig, så nu är det jävligt, ursäkta språket, tungt att vara den personen som är den ärliga.
Alltså i en värld som är anpassad, liksom, som anpassar sig kring den här idén att man filtrerar, så då blir det ju så här, då förstår ju inte sig människor på dig. Men jag håller nog med, jag tycker att det finns, eller jag kanske upplever att det känns bara mer meningsfullt att vara ärlig. Och nu undviker man mycket problem för att man vill ju stå för det man, för vem man, liksom det man säger och det man gör.
Men man gör ju folk också illa när man är ärlig. Alltså du har någon vän och du är, som är sådär, du vet att den älskar den där sin partner jättemycket, och så frågar den dig att vad tycker du jag ska göra? Mm. Och de allra flesta så säger ju någonting åt den vän då, så att den blir, så att den är glad. De säger det liksom, dumpa. Det är det du ska göra, du förtjänar något bättre. Det här är värdelöst, jag har följt med det här i åratal, det här är fruktansvärt. De allra flesta säger, ja, du måste ju bestämma, de slingrar sig.
Det där är precis, alltså jag har ju, alltså, nej, jag tror att jag är den första.
Ja, jag är också,
ja.
Alltså ja, men det är ju fruktansvärt ibland, men, att vara den.
Ja, och det är ju alltså, det där är ju en sån situation att det kan ju gå helt hur som helst, och det kan hända att det är den personens värsta beslut, och sen är det ganska jobbigt att vara den personen som har då uppmuntrat den till det. Mm. Det är ju lite så här, sen är ju frågan att vad är, man kan ju såra med ärlighet, men det att vara liksom sanningsenlig, betyder det att du säger allt du tänker, betyder liksom, är det ok att lämna bort vissa saker?
Mm.
Det betyder inte att du liksom säger allting du tänker, men sen att ljuga, det finns ju två olika saker. Att filtrera bort och sen att ljuga.
Ja, om man medvetet håller tillbaks något, så då ljuger man ju i princip. Mm. Alltså det här med att jag låter bli att säga det här, i en fråga att vad ska jag göra med min partner, och du är av den åsikten att det är fruktansvärt förhållande, och att den där vännen håller på att förgås där. Så om du då inte säger, utan, men inte heller säger att vara tillsammans, men om du håller tillbaks då, så då är...
Jag vill en direkt fråga, så är det ju.
Liksom, ja. På sätt och vis ljuger du inte, men du liksom...
Men måste du till exempel säga dumpa? Nu kan du ju vara ärlig och säga också att jag tycker inte att ert förhållande är helt balanserat och respektfullt. Min åsikt är att jag tycker inte att du blir behandlad kanske så bra som du borde bli behandlad. Eller så, man behöver ju inte vara helt så här dumpigt.
Nej, fast när du har sagt det där, så hoppas jag din vän frågar, så tycker du jag borde lämna henne, honom. Och då är du där.
Ja, men det är ju inte ditt beslut heller. Liksom, eller jag menar, jag tänker på något sätt att det där är en speciell situation.
Nej, det är bara, och som sagt, jag håller med om, alltså, ärlighet vara längst, och det är ofta enklare att vara ärlig. Om man ljuger och går omkring med någon lögn, så det tynger ju en, absolut. Men hela den här, det är liksom, det är också i, som du sa Elon, i en värld där vi har anpassat oss till att man kanske filtrerar och kanske inte alltid säger precis vad vi tycker, för vi funkar ju så i sociala sammanhang.
Mm.
Så i det offentliga rummet ser vi en sak, och sen så går vi in i ett stängt rum och pratar med våra konfidenter, och är bara sådär, oj, man låter den ena kollegan är så irriterande, eller den där ena typen i fotislaget är hemsk, eller vad som helst. Det är ju så gruppdynamik oftast fungerar, säkert alltid, men framförallt idag.
Hur många har du sagt hej åt?
Hur många gånger har jag?
Hur många har du sagt hej åt?
Hur många?
Alltså du har, vi var på lunch just.
Ja.
Och där var någon som du har sagt hej åt.
Mm.
Och är du ansiktsblind?
Lite.
Ja, men...
Nej, på riktigt! Ja. Det är som att sitta med din klon i alltså, den här studien. Ja.
Ja. Under de 20 åren som jag har jobbat som redaktör i olika program har jag träffat helt galet mycket människor. Ibland för 10 minuter, ibland för 3 timmar, i olika sammanhang, i olika livssituationer. Jag kan ju givetvis inte komma ihåg varenda en, men jag har blivit nästan lite rädd nu för tiden att jag känner mig arrogant, för att jag inte känner igen någon. Vi var till exempel luncha idag.
Mm.
Och så kom det en kvinna där och var så här, hej, kommer du ihåg mig? Och så är så här, och då har jag tänkt, nu vi talar just om ärlighet. Ärlighet vara längst. Nej, förlåt, du måste påminna mig nu. Och så hon sa, jag var som gäst efter 9. Och sen sa hon sitt namn och så kopplade jag och så var det liksom fine.
Mm.
Jag kommer ihåg namn eller så kommer jag ihåg ett ansikte. Inte ofta båda två. Men du är 22 och du har också det här.
Alltså nej men jag har ett... mitt minne är väl... Jag vet om det alltid har varit så här eller om det så att jag är jättestressad eller någonting.
Mm.
Men det har säkert att göra med att jag har gått från lågstadiet till ett nytt högstadie och sen till ett nytt gymnasie på en ny år. Sen har jag varit på utbyte i ett år med nya människor, så har jag kommit till en ny årskurs, så har jag börjat med liksom universitet, så har jag hållit på med musik och där kommer massa nya människor. Det har kommit så mycket så här små nya bekantskaper att jag vet, du bara har liksom sen... bara inte kunna fokusera på att komma ihåg alla. Men nu är jag värre än. Nu vet jag ju andra människor som är typ sociala och vet, du träffar mycket människor och så. Och de kommer nog ihåg att jag vet inte varför jag är så dålig. Men jag är liksom rädd. Alltså jag brukar titta ner i marken ibland. Speciellt när jag går här på Stora Robban för att det kommer emot så många bekanta.
Ja.
Och jag är så rädd att jag inte kommer liksom känna igen dem eller reagera och så här. Vet du, till och med fastän jag skulle ha snackat med någon samma dag. Som jag, när jag försöker fundera tillbaka på hur deras ansikte ser ut. Så det är lite morfar sig på något sätt. Jag, liksom, jag kommer inte helt ihåg. Ja. Samma med namn, jag glömmer. Men jag tror det är för att jag inte... Där känner man ju så arrogant, för det känns som att jag inte tänker tillbaka på de där människorna tillräckligt. Jag vet inte varifrån det kommer.
Jag tycker det är snyggt när man kommer ihåg folks namn.
Mm.
Alltså att man minns
det
dem.
Det är härligt.
Och det, jag kommer ihåg Jens Berg. Så när han var min chef på Yle, så kom han och pratade med oss alla på Extrem. Och han kom ihåg allas namn. Han kunde allas namn. Och det är någonting liksom, det är nästan som en lärare som har koll på en när de kan ens namn. Att man är sådär, han vet vem jag är, då måste jag väl skärpa mig, typ så här. Men det är också en, på något sätt en jätterespektfullt och fint.
Det är jättefint.
Att man har koll på det.
Och det gör man ju mycket typ till exempel i vissa kulturer, liksom USA.
Mm.
Så där liksom använder man ofta förnamnet före man på något svarar till någon, fast du inte känner den bra och så här. Och det får ju folk att känna sig jätteuppskattade. Och
ja.
Vi hade, alltså min rektor i gymnasiet, under första veckan typ varje år så lärde han sig alla nya elevers namn. Så han en i korridoren och så var det så här, vet du hej Ilon eller vet du hej vem som helst. Och kom ihåg också att man hade ens egen no personal business och så kom man ihåg, och det är ju helt jättefint och jag önskar att jag skulle vara mer sån. Och det handlar kanske också om att vara mer närvarande och på något sätt inte tänka inåt när du träffar någon ny.
Och det går ju att träna upp. Alltså jag har studerat till lärare och vi hade ju alltså helt en lektion där vi gick igenom teknik för att lära dig. Men du kommer ihåg namn.
Mm. Men det där är ju helt möjligt, till exempel om du har en skola, då har du en viss mängd människor som du kan försöka komma ihåg och så strävar du till att kunna allas namn eller en arbetsplats. Mm. Men gå på gatan, gå till en restaurang, få till flygfältet, sitt på tåget och så kommer det plötsligt en människa i en situation där du aldrig har sett den tidigare. Och då, när du inte kommer ihåg namnet eller inte kommer ihåg att ni har träffats, det förorsakar jättemycket angst åt mig, för jag skulle vilja komma ihåg alla, för att jag skulle vilja komma ihåg alla diskussioner som vi har haft, komma ihåg utseende, men man bara inte gör det, och folk ändrar också utseende, till exempel den här damen som kom och talade till mig på lunchen, så hon hade ju färgat håret från mörkt till ljust,
ja.
Så skyllde jag ju på henne direkt, så färgat håret.
Och så var hon så här, det ska bli grått nu.
Det var helt annan färg, och skulle hon ha haft det där mörka håret skulle jag kanske ha känt igen henne, men inte alls i det där ljusa håret.
Men jag vet, alltså, men jag tycker, jag försöker använda folks förnamn, alltså lite den här Amerika-versionen, för att jag tycker att det liksom är nice och det är bra, och jag har ett ganska bra minne tycker jag. Men det är ju så dumt, för att du skulle ju komma så mycket lättare undan om du inte skulle göra det, för jag mockar ju det med jämna mellanrum. Och så kallar jag liksom, jag skulle kalla Elon för Camilla.
Men det kräver, men alltså, och det kräver
Camilon.
Ja, det kräver ju bara lite fokus, för det är konstigt, för jag började tänka på när du sa att du har ett bra minne.
Mm.
Så jag höll på med alla möjliga grejer, alltså på lågstadien och Rubiks kubba och sånt här. Man memorerar mycket så här rörelser, och jag har alltid klarat mig jättebra i skolan för att jag har ett bra fotografiskt minne. Och jag är liksom, och jag kommer ihåg saker och liksom så här haft säkert sådana egenskaper som har gynnat mig i gymnasiet. Och, så. Och sen till exempel en gång så hade vi på mattan så fick man extra läxpoäng om man den som lärde sig flest decimaler av pi-talet.
Ja.
Och jag tänkte okej, att nu var jag bra så eller nu 20 är helt bra om du kommer hit imorgon och räknar upp 20 framför klassen. Nu jag liksom liksom öva på dem i några 2 timmar hemma och så skrev jag upp 150 decimaler framför hela klassen. Och då är jag sådär, och det är ju, alltså, det är ju en av mina största flex så här i livet överlag. Men sådär att det är ju helt, det känns ganska sjukt ändå, då är min minne helt hemskt. Och nej, mitt fotografiska minne speciellt. Men sen när det kommer till människor, men det kan hända att det hänger ihop med någon sorts sån här. Jag upplever inte att jag har stark social ångest, men min periodvis har jag väl haft det mer. Och jag tror att då är du jätte på något introspektiv och du tänker mer på hur folk ser dig än du, så du ser inte dem. Så jag tror att det hänger mycket ihop med det.
Det där stämmer säkert jättebra. För att det tar in, alltså, det är ju intressant hur ditt minne fungerar. Och det handlar ju inte om något annat än att du inte skulle just kunna ha kapaciteten att komma ihåg. Men just om man har en sån här social-psykologisk aspekt där så... Mm. Så helt säkert påverkar det.
Mm.
Kanske jag också har det.
Kanske. Antagligen.
Jag skulle aldrig komma ihåg 150 decimaler av pi.
Har du några dåliga sidor?
Ja, många. Många dåliga sidor. Men det som jag... Vad ska man då välja om jag ska hålla mig kortfattad? Jag tror att en... Och herregud, det är jättemycket. Jag börjar gå tillbaka.
Ta det upp bara.
På det sättet jag är tankspridd, väldigt vimsig, och det gör att jag kan vara just på något sätt glömma saker, men också glömma människor och vara dålig på att liksom svara till folk och vara dålig på att nå ut och faktiskt ens komma ihåg att vissa personer existerar ibland tills jag sen på något sätt fattar att jag har varit en dålig vän och sådär. Så kanske svårt att nå. Jag har länge varit jättesjälvkritisk. Jag tror att det är en dålig sida, för jag tror att det också har gjort mig mer kritisk eller dömande mot andra på ett sätt. Det är en dålig sida som jag håller på att bli av med, eller för alltid försökt bli av med, men nu faktiskt aktivt känna att jag genom ödmjukhet har kunnat dämpa. Jag tror att jag skulle överlag kunna vara en bättre lyssnare. Och så är jag, kan jag vara ganska envis. Det är en styrka, men det är också en svaghet. Det gör en lite sådär... det kan vara svårt för andra att föra liksom fram sina egna perspektiv och faktiskt nå mig. Men jag tror att jag är medveten om de här sakerna nog. Liksom, att jag kan där också tänka rationellt och kanske inte tänka... Jag handlar intuitivt, ja. utan handla så som jag har förstått liksom, att det ska vara. Det var några dåliga. Det finns massor mer, men...
God det var damn, bra. Det är sällan... Ja, skulle jag haft så där bra koll på mig själv när jag var 22, så skulle jag vara stört imponerad. Mm. Gud! Det där är ju alltså jättebra.
Ja.
Att vara så... Alltså det är så där en medveten om hur man funkar. Hur
terapi.
Man
är.
Ja.
Mm. Det rekommenderar jag.
Borde
alla börja
så mycket tidigare.
Mm. Mm.
Ja.
Det är för riktigt.
Det verkar som att du känner dig själv ganska bra och har undersökt dig själv. Och det är ju helt jättefiffigt att göra vid det här skedet.
Mm. Det är skönt att bara helt enkelt vara så här att jag är inte felfri. Och sen att bli så van vid att liksom ta emot kritik. Jag tror att jag har lärt genom att vara, jag har inte varit i många förhållanden, jag har varit i 2 längre förhållanden. Men där speciellt så, det är bara... så skönt att liksom skippa allt det där onödiga som grundar sig i osäkerheter och att du inte vill liksom, ofta att du inte vill bara se dig själv så för den du är och så här och att man, du börjar projicera mot den andra, liksom, jag är så trött på det på något sätt så jag har nog jobbat på att se och acceptera svagheter, men long way to go liksom, det finns nog mycket mer där, men det är en frihet i det, för att där kommer också den här ärligheten, jag vill vara ärlig. Och sen om någon annan inte kan ta det, och det är att jag är för transparent till exempel med att säga att jag vet, jag har varit shit där och vet, det här är liksom att, eller jag vet inte, så det är sen världen får sen ta det hur de vill.
Tack för din ärlighet. Tack för att du är så du och det där. Det här var jätteroligt att diskutera med dig.
Märker du hur vi duckar att svara bara dåliga sidor?
Hörni, nu är det några, jag vet inte.
Nå, alltså, nu kan vi ju ge någonting. Janne, börjar du.
Nå, Sonja bitar på något. Ska jag säga mig själv?
Okay. Jag går in på dem i varje program.
Jag skulle säga att jag har kanske det att jag är hemskt sällan nöjd. Alltså jag tycker aldrig att något är tillräckligt bra. Det, jag tror jag aldrig någonsin har gjort något som jag varit sådär efteråt. Att, hej, det här var svinbra. Nice. Bra. Väldigt, väldigt sällan. Det är en dålig sak, men det är klart det är en drivkraft också. Då vill man hela tiden göra bättre. Och bättre och bättre och bättre. Det är bara synd att man någon gång också ska kunna liksom njuta av att man har gjort något bra. Jobba ganska aktivt på det, att man skulle fira att man har lyckats med något. Mm. Liksom med att, hej, nu gjorde jag det här. Och säg att du liksom har som målsättning att du skulle vilja göra en grej. Och sen så lyckas du med det. Men när du lyckas med den så då har du redan, om vi tar det till musikvärlden till exempel. Mm. Så då säger jag skulle vilja ha ett skivkontrakt. Men när du får skivkontraktet så har du redan att jag skulle vilja ha en singel som skulle vara på någon topplista. Och när du får den så då har du redan att jag skulle vilja ha en skiva som är på en topplista. Och sen så har du, jag skulle vilja ha ett andra album. Jag skulle vilja ha en turné. Så du hinner, alla de här milstolparna som du har uppnått, som var din dröm någon gång. Så slutar du, så du har sprungit förbi dem. Så jag har aktivt varit sådär att jag har sagt att när jag lyckas med det här så då ska jag liksom antingen liksom, då ska jag bjuda någon som jag har gjort det med på middag eller då ska jag fira det eller jag ska ha medaljkaffe för mina kompisar eller någon sån här grej. Bara för att vara sådär att ja, nu har jag lyckats.
Det är det där så eviga destinationstänkande. Mm. Destinationstänkande och självkritik och sånt här, eller som driven av självkritik, så det är ju på något sätt har gjort mig i många situationer olycklig. Jag tror att det är att man kan separera sig själv och liksom livets meningsfullhet från det här liksom det som du åstadkommer.
Men det du sa är jätteviktigt att poängtera där. Jag tycker ju till exempel inte att jobb gör mig lycklig. Jag blir inte lycklig av att jobba. Mm. Jag blir ju lycklig. Livet, vad som är meningen med livet och allt annat, så det är det som är utanför jobbet. Så hoppas jag att alla har det. För om jobbet är meningen med livet så då, det är ett jätteeffektivt sätt att bränna ut sig själv på, har jag märkt. Men däremot, jag upplever att jag har uppnått de sakerna jag har uppnått i mitt liv, om det är hobbyn eller jobb eller vad som helst, så jag har uppnått för att när alla andra är sådär, det här var tillräckligt bra, så har jag varit sådär, nej, det här är inte riktigt bra. Det ska vara bättre. Jag kräver mera. Och jag kräver mest av mig själv. Jag kan ju inte kräva att någon annan ska göra något jättemycket bättre om jag kräver själv det av mig också. Då blir det fräckt. Då blir man en diva och då blir man ett pisshuvud.
Ja. Jag tror det är just att kanske det som jag menar var just att ofta är det här destinationstänkande och nästa grej är jätte liksom drivet av jakten på lycka.
Mm.
Och att kunna sen faktiskt liksom, då blir det en evig jakt på något sätt, att kunna separera sig själv från det.
Och det viktigaste som sagt är ett jobb. Det finaste är ju allt annat i världen.
Ja, men nu är det ju fint också när jobbet är fint. Nej. Eller när man får jobba med någonting som man tycker jättemycket om.
Jo, det är sant.
Men sen är det ganska modernt tänkande att det är ditt jobb som gör dig lycklig. Det är ganska, eller kapitalismen. Det är också,
ja, eller, framförallt
individualismen.
Det är jättelyxigt.
Mm.
Alltså de allra flesta människorna, herregud, jobbar ju med sin dröm. Det är ju liksom, vi tre sitter här och pratar i en podd. Vi har någon show, gör någon stand-up, du är artist liksom. Och så här. Vet du, vi har ju jobb som är hobbyn i princip för ganska många. Även om det är hårt jobb, jag tar inte bort det. Men liksom, jag har också suttit och monterat hjul och var sådär, det här vill jag absolut inte göra. Men nu kan jag, liksom, att alla människor jobbar inte med sin dröm.
Nej, gud vad vi snackar från våra utgående, från våra privilegier. Alltså det här är ju egentligen inte så relaterbart alls.
Subjektivt, väldigt subjektivt.
Måste komma ihåg det, ja.
Mm. Jag kan avsluta med några dåliga sidor. Du nämnde att bita på naglarna, det är verkligen en dålig sida, men det jobbar jag med. Skulle ni ha frågat mig för ett halvt år sedan så skulle svaren varit annorlunda. Jag har tagit tur med vissa saker som har varit väldigt tydligt mina dåliga sidor, och det till exempel att vara försenad.
Ja, du är jättestor förbättring där, det är faktiskt imponerande.
Jo, alltså jag har alltid varit en tidsoptimist och jag kände igen mig i dig, Elon, när du berättade tidigare just att du är så all over the place och du glömmer saker, du är försenad och det är alltid stress och det är liksom kaos. Det är jag, det var jag. Och det är fortfarande lite också, men jag har börjat arbeta jättehårt på det där.
Det ska vara en eloge
för. Jag orkar inte mer med den här stressen, jag orkar inte med den här kaoset. Jag tycker om lugnet, att jag inte alltid behöver liksom ha en svettig rygg och våta undisar på grund av att jag inte har farit iväg i tid.
Wow!
Det håller på att spåra ur lite.
Våta och att glömma saker, det gör jag fortfarande, det är också en dålig sida. Vi brukar med min halvsyster kalla det för Kailasar-genen, eftersom vi upplever att vi har det här av vår pappa som också är sån här som har glömt halva sitt liv överallt. Det finns många saker som man tänker att är dåliga sidor, men sen upplever man att de kan också vara bra sidor.
Och ibland är bara en dålig sida en dålig sida.
Ibland är en dålig sida också en dålig sida. Det finns ingen singelse med att bita på naglarna.
Alltså.
Eller sen har jag bättre immunförsvar.
Hör du?
Men det där är ju sådär, alltså, man tänker ju kanske, folk som är råddiga och kanske inte har koll och lite missar i kalendern, så här, de tänker ju att det är jobbigt att ha kontroll och jobbigt att ha en sån här liksom, välplanerad almanacka och så här. Men egentligen så är det ju ofta tvärtom att det liksom underlättar jättemycket ditt liv, och det är ju en, om man ser det som en, jag har också försökt nu, och jag planerar ju typ egentligen liksom när jag stiger upp bort tänderna kvällen före för att det underlättar min dag. Och det är ju en slags self-care. Så om man ser på det som en sån sak, så sen, ja, eller det försöker jag också. Jag tror att det, man orkar ju, för man förtjänar bättre. Kanske det handlar om att bry sig mer om sig själv också där.
Ja, nej, ja. Så där liksom har jag sett på världen alltid. Så där, välkommen till den här andra sidan.
Jag är lite kluven. Ja. Jag tyckte om det här lite så här hippie-intuitiva här. Ja.
Men det är jättebra med hybrid.
Alltså man lär sig, och det där är ju saker som jag har lärt mig och folk har lärt mig, att ibland så måste du planera lite mer.
En fråga bara, att om ni ska åka på resa imorgon, låt oss säga att flyga far klockan 19. När har ni slutat packa?
Alltså
17.30.
Hur tidigt måste man vara på flygplatsen? 2 timmar
före.
Men alltså den frågan, den att packa ni ännu helt i sista minuten? För ni låter ju just som, ni har en sån här lång lista och sen har ni packat vikt allt färdigt.
Nej,
just
alltså
innan.
Sista minuten, men
planerat i sista minuten.
Nej, men vet, jag har den samma listan varje gång, vet, så det här är någonstans i mina notes. Men, men jag kan ju inte, jag tvättar ju kläderna, vet du, sen halvtimme för jag ska åka.
Så du packar iväg med våta kläder, ja. Alltså dubbelt
typ, tyngre
bagage.
Typ, och sen luktar de ruttet efter 2 dagar och så måste tvätta dem på nytt. ja.
Aj, aj.
Organiserad, men med lite hiccups. Ja.
Men inte mera frågor här nu, för att annars håller vi på all evighet. Men alltså det här var jätteroligt att sitta med dig.
Ja.
Och förbättra världen och få lite aha-upplevelser.
Tack, Ila.
Just det. Tack,
Ila.
Till er.